Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna till ännu ett avsnitt med Sektpodden. Jag heter Emma Genbäck, är före detta medlem och pastor i Knutbysekten. Numera driver jag och Rigmor Sektpodden. Rigmor, vem är du?
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Två hundar som ligger här och ska försöka sköta sig.
Det brukar gå bra, så vi hoppas på det. Ja, men välkomna till ett nytt avsnitt med oss. Förra gången så hade vi ett oerhört starkt, intressant avsnitt. Där vi började prata om Josefin Frankners bok, Kristi bruds slav. Och vi har valt att liksom, gå igenom olika delar i boken och reflektera och prata omkring den. Och vi, i förra avsnittet så talade både du och jag om också vår relation till Josefin. Så att där kan man höra den. För vi har båda två relationer till Josefin. Vilket är viktigt att komma ihåg när vi pratar om det här.
Så är det. Mm. Jag lärde känna Josefin först efter att sekten var upplöst. Men ni två har känt varandra i många, många år. Mm.
Exakt så är det.
Alltså du vet ju det med mig, att när det gäller Knutby och sekter överhuvudtaget, så är ju barnen för mig det, liksom det stora problemet eller kärnan i alltihopa. Därför vi vet att slutna miljöer som är toppstyrda, tystnadskultur, där kan det utvecklas en riskmiljö för barn. Jag visste att det var så i Knutby. Jag fick ju ögonvittnen, när flera ögonvittnen hade varit med när en av de ledande männen misshandlade barn. Och jag är faktiskt tacksam att Josefin Frankner i sin bok tar upp hur det hände och att hon erkänner eller beskriver att båda de barnen i den familjen som då växte upp Knutby blev utsatta för misshandel. Mm. Jag kan också säga att idag när många unga, jag vågar säga många nu, ett flertal unga vuxna som växte upp i Knutby har träffat mig och pratat med mig, så har jag fått höra om barnmisshandel som pågick. Så det här spred sig, att i familjer så tog man tvärt emot svensk lag efter det här mönstret.
Mm. Jag tror att, eller jag vet att Helge till och med predikade om att aga barn. Så att det fanns ju liksom med från predikstolen där. Sen så tror jag inte att det predikades så mycket mer efter det sen. Det vågades nog inte. Men det fanns liksom i omloppen då. Sen ska vi också säga att det är ju naturligtvis inte alla föräldrar som har gjort det. Jag vet att det finns många föräldrar också i för detta sekten som kanske tycker att det är jobbigt när man pratar om det, för att då kanske de tror att vi har gjort det, och det är inte alls, det är inte alla, men det har förekommit, och det brukar vi säga att det räcker för att man måste ändå
Jag tycker att det är alldeles uppenbart också den sorg som Josefin Frankner uttrycker över att de inte skyddade sina egna barn. Och för mig är det ett sånt tydligt uttryck på att man förlorar sitt äkta jag i en sekt. Man blir som en annan person. Mm. Och därför att skydda sina barn, det är nog en av de absolut starkaste instinkter och önskningar som en förälder i vanliga fall har.
Ja.
Men här kom det någonting annat emellan som var viktigare.
Mm. Ja, jag kan ju säga att jag kan vittna om de vänner jag har kvar från Knutby-tiden som kan också... det var ju fler som på något sätt miste sina barn. Vissa missade de rent fysiskt, att man inte fick ha dem nära sig för att man blev fel och allt det här. Men det var också de som de var så upptagna med allt som skulle göras i sekten, som man liksom missade barnens uppväxt, vilket är en stor sorg. Mm. När man inte har minnen kanske av sina barn som små.
Men det är bra det här att du tar upp minnen, därför att i en sekt så utvecklar många, jag säger inte att alla gör det, men många utvecklar liksom en ny identitet. Och då menar jag ett nytt tänkesätt, ett annorlunda känsloliv, ett annat sätt att bete sig. Och det är det som vänner från förr och familjemedlemmar brukar reagera mot. Och de säger liksom, jag känner inte igen min bror eller min dotter. Eller, och det är också så intressant då att, tänker jag, när många frågar dig och mig här om, är det inte en viss personlighet? Är det inte en viss typ av människor som går med i en sekt? Och vet du, jag kan förstå den undran, därför att medlemmar i en sekt blir väldigt lika varandra. Vi utomstående har ju intrycket att de påminner om varandra, och då tänker man sig att de är såna här, de har alltid varit sökt sig samman där.
Ja.
Och nu när Knutby Philadelphia upplöstes, så är det ju så intressant att se hur olika ni är och var när ni kom. För nu när jag ser ju det, att nu blir ni undan för undan er själva. Vad säger du om det? Ser du den processen?
Nej, ja, och jag som på något sätt har sett de flesta ändå komma, eftersom jag var med ganska tidigt, så har jag sett de flesta komma. Jag vet ju väl att det är väldigt olika typer av personligheter som har samlats i Knutby. Det är inte alls en sorts person, utan det finns allt ifrån de som kanske är lite lätt, om man nu ska säga godtrogna, till de som är jättekritiskt tänkande, till de som, alltså det var en väldigt bredd på personligheter skulle jag säga. Men vi blev verkligen likriktade med tiden.
Mm.
Och det kan jag ju se idag med facit i hand, när man liksom tittar tillbaka, att vi lärde oss ju allt ifrån att vi klädde oss likadant och hade samma sätt att prata, till samma manér, till att vi tyckte likadant och hade samma mål, och man blev väldigt likriktade. Så jag förstår att människor kan tycka att det är en viss typ, men det är nog inte en viss typ, utan man blir
en viss typ. Och det är där jag tänker att när du beskriver att vänner från den tiden idag kan sörja över att de inte riktigt minns sina egna barns småbarnstiden med sina egna barn, och då har det att göra med att man inte är sig själv. Därför det är en sak att minnas vad man har lärt sig på en utbildning, vad man har läst in och tenterat av och så. Men minnen av medmänniskor, av barnen särskilt, och då lagras det i nervsystemet på ett annat sätt. Det är knutet till känslostarka stråk. Alltså delar inom själen eller i sinnet som är känsloladdade. Där ligger de här starka bilderna.
Mm.
Och det var precis det som var en del av det ni fick träna bort i den här anpassningen.
Mm.
Och det beskriver, om man läser på sidan 94 i Josefin Frankners bok Kristi bruds slav, mitt liv i sektens hjärta, så skriver hon så här: eftersom min plats var vid Kristi bruds sida drevs jag från att knyta an till min egen familj. Det var bekvämt för Åsa när Samuel och deras dotter då, som hon har ett annat namn på här, när Samuel och vår dotter levde sina liv utan mig, så framstod det inte som udda att inte heller hon, Åsa, deltog i familjelivet.
Mm.
Och då tänker jag ju på att Åsas och Patriks son, han trädde fram i SVTs dokumentär om Knutby och berättade att han hade önskat en familj där man satt och åt middag tillsammans och var som en, som han tyckte, som en vanlig familj. Han hade istället väldigt många föräldralika vuxna som tog hand om dem.
Mm.
Och när Åsa och Patriks äldsta dotter Emma Jakobsson var med här i Sektpodden, så beskrev hon samma sak, att hon längtade efter att vara med sin mamma och sin pappa. Men dörren var stängd. Hon fick bara komma på vissa tider till sin mamma, och hon fick inte heller ha den här närheten.
Mm. Nej, och det känner jag igen. Det Josefin beskriver, att förlora sina barn, det var ju flera föräldrar som gjorde det. Och det är fruktansvärt tragiskt. Det var, jag vet att det var en annan pastor som, vars fru var fel under många, många år, och som verkligen förlorade kontakten med sina barn, eller hon förlorade möjligheten att få ha sina barn, för att det blev såna konsekvenser då. Och det är fruktansvärt. Men det var många som just kände just att de har förlorat sina barn under en viss tid.
Mm. Ja, och det här är karaktäristiskt för just sektbildning. Därför att i sekten vill ledningen förhindra att människor är förtroliga med någon.
Mm.
Att man liksom har närmare relation till exempel sina familjemedlemmar.
Mm.
Därför då tänker man högt ihop, och då pratar man med varandra, och då kan det komma upp små, vad kallade ni det i Knutby, upprorsandar, eller vad kallades det för?
Ja, tvivel eller uppror.
Tvivel,
eller,
ja. Ja, mm, antibrudanden och allt vad det kallades, ja. Som inte var tillåtet.
Mm.
Så därför så brukar man motverka familjestruktur. Mm. Man brukar motverka ett romantiskt förhållande mellan man och hustru, erotiskt förhållande, den närheten. För då blir det uppstår ju den här närheten, att man är förtrolig med varandra.
Mm.
Och jag vet inte ens om det var uträknat så, men det blir så i sekter.
Ja.
Att sektledningen, de kan ta för sig av partners som de känner sig attraherade av. Men det blir också så då att barnen, nej, men då blir ju föräldrarna värnar mest om sina barn. Men i sekten ska man värna mest om sektledarna.
Mm.
Så att det är ett tydligt mönster, att på ett sätt så blir ni som en enda homogen grupp. Jag vet när jag kom till ICA i Knutby en gång, när jag skulle jag hade ett ärende i Knutby, och då pratade jag med mannen där, stod för butiken, och så pratade vi lite om sekten och att jag hade skrivit om den och så vidare. Ja, så, du känner igen dem? Ja, men hur? Nej, men man känner igen dem, de är lika varandra. Man märker, de kommer med sina mobiler och de håller på med, läser på sin SMM. De klär sig och de pratar på ett speciellt sätt. Så att omgivningen märker det, att medlemmar i en sån här sluten miljö är på ett visst sätt.
Mm. Ja, men idag kan jag verkligen förstå det. Vad det
ändrade
var de
du? Tror du att du ändrade? Tror du att de som hade känt dig tidigare tyckte att du blev förändrad när du var...
Ja, det tror jag absolut, och jag kan se själv att jag har förändrats, speciellt nu idag när jag har lämnat det och på något sätt blivit mig själv igen, så kan jag se ännu mycket mer hur förändrad jag var. Det kunde jag nog inte se precis just då, kanske inte ens när allting sprack, men efter tid så tror jag att jag har sett, det är så lång tid, så det är nästan svårt att veta vad som är jag och vad som har blivit förändrat. Förstår du? Det är 20 år av ens liv.
Finns det något i det yttre?
Ja.
Om du tänker, vad är det yttre? Kläder?
Ja, du menar så. Ja. Jo, men alltså, och det, vet jag, det tror jag Josefin också beskriver det här, att hon fick ärva Åsas kläder till exempel, eller inte fick färg eller klippa håret som hon ville och sådär. Och det känner jag också igen. Och det var ju som att man, till att börja med så tyckte man ju att det var jättejobbigt. Jag kom som 20-åring och var intresserad av kläder och mode och sånt där, som de flesta tjejer i den åldern. Men märkte ganska snart att det var ingenting som var viktigt. Det skulle inte vara viktigt, man skulle inte bry sig om det, och man skulle definitivt inte se mer ut än någon annan. Och framförallt inte mer än Åsa då. Så då lade man ju ner. Till slut så tror jag att man lägger ner den delen av sig själv och slutar bry sig om det lättare. Om jag inte bryr mig om hur mitt hår ser ut, så blir jag heller inte ledsen när någon klipper det och det ser konstigt ut. Eller om jag längtar efter att få klä mig på visst sätt.
Vem är någon som klipper det?
Ja, i det här fallet så var det framförallt Åsa. Men även en syster ibland. Eller att man då tycker om en viss stil på kläderna men aldrig får ha det, då blir det ju jobbigt. Men om man istället struntar i det, jag lägger ner det, det betyder ingenting för mig. Man liksom karvar bort den delen av sig själv, så blir det inte jobbigt. Och så gjorde man med många grejer, inte bara hår och kläder, utan många saker som var betydelsefulla i livet. För att överleva gör man det. Annars blir det för jobbigt att inte få det. Och för mig var det ju så att när det kom till en viss punkt, när jag liksom inte, som jag inte lyckades karva bort. Jag lyckades ju inte karva bort känslan av att vilja ha mina barn nära. Och det var väl därför jag åkte ut också. Men så visst förändras man. Jag tror vi alla har förändrats som var där.
Jag tycker det var väldigt jobbigt att läsa faktiskt. När Josefin beskriver att Åsa Waldau äcklades av att Josefin ammade sin lilla pojke.
Mm.
Så när hon ammade pojken och så reagerade Åsa Kristi brud då mot. Hon beskriver det här på sidan 108. Jag läser inte om det för jag tycker det är så svårt. Mm. Men hon beskriver liksom att hon började tycka illa, hon liksom anammade Åsas ord, och så hon började äcklas och skämmas över sin egen kropp och sina bröst, och så att man liksom bröt den här naturliga intimiteten mellan mor och barn.
Ja, nej, men den jag håller med om att den är fruktansvärd och läsa om. Jag vet ju i efterhand när vi pratade om hur det där var, och Jossan beskrev just hur det var, hon beskriver det i boken också, hur de sov inför förlossningen och alltihopa, hur de fick sova på golvet eftersom de hade samlats där inne hos Åsa i hennes sovrum. Då var det ju Jossan och Samuel, och sen var det ju Patrik och Maria som bodde tillsammans. De låg på golvet och Åsa låg ensam i dubbelsängen. Och sen så fick hon då sin lilla pojke, Jossan, och skulle hantera det med en Åsa som blev mer och mer äcklad och störde sig på allt, tror jag, som Jossan och bebisen gjorde. Så det var verkligen, ja, det är en fruktansvärd
historia. Det här med att sova, jag vill kommentera det också. Ja. Det är också så konstigt sekt. Det kan man läsa på sidan 97-98, att de fick bo på madrasser, och Josefin och hennes man fick sova på dynor till trädgårdsmöblerna inne i det sovrum. Så det här, återigen det här konstiga, att det inte finns någon integritet, utan att man blandar ihop sig. Och sen blir ju det övertydligt när det framgår att Åsa vill ha sällskap på toaletten. När hon vaknar på eftermiddagarna så vill hon äta frukost och uträtta sina behov på toa tillsammans med medlemmar. Inte bara de här uppvaktande tärnorna, tjänarinnorna, utan faktiskt Urban skulle också vara med och tjänstgöra inne på toa. Så den här helt upplösta integritetsbehovet som människor vanligtvis har,
Nej, men det är ju någonting som är väldigt tydligt, hur det bröts tidigt, hur, och det var ju väldigt, det var ju kring, det fanns liksom som en grundkonstellation som var då från början Åsa, Patrik och Jossan och Samuel, där den här upplösningen var väldigt mycket, de var ju som det då hette, systrar och bröder, och man satt på tå med dörren öppen, och det var en ganska främmande värld när man kom dit. Men den där världen, den liksom på något sätt breddades ju mer och mer, och det blev ju något, nästan kollektiv. Jag vet ju att när mordet skedde, då var det ju flera stycken som sov just både, jag vet inte om de då sov inne hos Åsa, men perioder i alla fall flera år inne hos Åsa, men sen också inne i svärföräldrarnas hus. Så att det var liksom adresser på golvet lite varstans där folk bodde. Jag gjorde aldrig det. Dock, jag och min man, vi bodde kvar hemma, så det var en viktig del.
Och det, där är det återigen, det är inte bara i Knutby, utan det här ser man i sekter, att å ena sidan inga nära privata relationer, och å andra sidan inga gränser mellan sektmedlemmarna, utan gränsen läggs istället ut emot omvärlden.
Mm.
Där kommer gränssättningen, vi mot dem.
Mm. Ja, och jag kan tänka nu efter när man ser tillbaka att det skapar ju en väldigt, liksom man blir verkligen, på ett sätt så kommer man ju så otroligt nära varandra i den här konstellationen, så man blir ju nästan som, man blir verkligen som en familj, på, inte bara på, med ord, utan även i handling. Alltså man levde verkligen så tätt ihop, så att man, vare sig man vill eller inte, så hamnar man ju på något sätt beroende av varandra i den där konstellationen. Och det skapar en distans till omvärlden, speciellt som omvärlden inte förstår. Eller man kanske inte ens, jag tror inte ens man berättar att man bodde så där. För det var lite, det var ju, förstod man ju någonstans ändå konstigt för omvärlden att leva så. Och det skapar någon slags men band emellan oss, att vi har den här hemligheten tillsammans.
Precis så.
Och skapar ju,
det blir som ett lim er emellan. Ja. Vi säger ingenting till de andra, men så här gör vi.
Ja. Exakt så.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sen var vi nog inne på det i förra avsnittet, att Josefin blev fel utfrusen under en väldigt lång tid, så att hon bodde, var då delvis separerad med sin man, de skulle inte ha någon närhet, det gjorde att de bodde inneboende hos mannen som blev skottskadad när Sara Svensson sköt mordnatten 10 januari 2004. Då hade Josefin Frankner varit utstött nästan lika länge som Sara visade sig. De visste ju ingenting om varandra, men de befann sig i liknande. Och jag tänkte på, om jag får läsa på sidan 126, så beskriver Josefin ett tillstånd som jag menar är så nära psykos, så att den diagnos som Sara Svensson fick av den psykiatriska rättspsykiatrin, man undrar nästan om Josefin skulle kunna ha fått en liknande diagnos. om hon hade blivit undersökt under den här tiden.
Mm.
Får jag läsa ett kort avsnitt här på sidan 126 som sagt. Dagarna gick, även detta skammens år. Jag hade övertygats om att jag var förtappad. Att jag hade syndat så grovt att jag var bortom räddning. Det låg i luften att jag skulle triggas till att bli psykiskt sjuk. Och det var som bäddat för att det skulle lyckas. Jag var deprimerad och fylld av grubbel. Vid ett tillfälle fick jag för mig att Jesus kommit tillbaka, hämtat alla de andra, men lämnat mig kvar, helt ensam. Känslan av övergivenhet grep tag i hela mig, som om mitt liv var över. Det gick så långt att jag inte visste om jag orkade leva längre. Självföraktet och ångesten inför framtiden som utstött blev för stort. Jag blev allt mer säker på att jag skulle hamna i helvetet utan min familj. Varför gick jag inte bara därifrån? Det är lätt att tänka för någon utifrån. Men jag var säker på att jag då skulle kastas ut bortom räddning. Som till en kolsvart rymd, tom rymd. Utan någonstans att landa. Jag skulle förlora min man och mina barn. Jag saknade förmågan att se på min tillvaro utifrån. Att det fanns något som existerade i världen utanför denna lilla krets.
Mm. Den beskrivningen har man ju hört flera som har haft. Den är otroligt otäck.
Mm.
Men jag håller med om att när hon beskriver det så är det ju ganska likt faktiskt det som Sara beskriver av hur hon kände det.
Mm. Och just att vara ensam. Just ensamheten, det är nog så att Jesus har varit här och alla är borta och jag är kvar. Då är man i ett existentiellt tomrum redan när man har tappat tiden och kontakt med verkligheten.
Ja. Ja, den är otäck.
Ja. Sen har vi, alltså det är jobbigt att behöva, ärligt talat, det är en sån misär inne här i Åsas hus. Det är ett dårhus kan man säga, för allt, eller alldeles i underlandet där allt kan vändas upp och ner.
Mm.
Men det är också Abu Ghraib, alltså när, kommer du ihåg Abu Ghraib under Irakkriget när en whistleblower avslöjade att vanliga unga soldater från USA tog trofébilder av hur de plågade de här fångarna?
Ja.
Jag känner att det är lite grann på samma sätt när Josefin beskriver sig som en fånge. Men i ett Stockholmssyndrom liknande tillstånd så tyr hon sig till den som plågar henne.
Mm. Ja, och sen det här otäcka med att jag tänker på, när vi, även när vi pratade om Abu Ghraib så pratade vi också om det Stanford Prison experiment, hur man också när man blir satt som ledare och de andra är fångar, då blir man själv den som utför orden om att kanske inte misshandla men i alla fall förnedra. Och precis på samma sätt blev det ju Knut, eftersom vi åkte det här som vi pratade om rätt och fel och upp och ner i hierarkin, så var ju den som var lägst ena dagen kunde vara högst, inte högst men högre upp den andra dagen och ge sig på den som var lägre, och nästa dag var det nästas tur, så ingen var ju säker och man blev ett monster bitvis mot varandra. Och ingen liksom gick säker det heller, och det är också så otäckt att man ena stunden kan vara ett sånt totalt offer för att nästa stund själv ger sig på någon annan. Och det här, nu pratar vi om den här innersta kretsen tänker jag. Och jag tror att det här ökade ju de här sista åren då jag inte var med och såg, men jag har ju fått berättat för mig efteråt och jag känner ju igen, som jag har sagt tidigare, hur det var fast det ökade. Ja, när jag var med, om man säger den närmaste kretsen, så var det liknande men inte riktigt så upptrappat.
Mm.
Men
jag tänker på, det var en av våra lyssnare som skrev också och frågade vad Peter Kenbeck hade menat när han sa att vi skämtade mycket och hånade mycket. Menades det med hånade något, liksom bara en kul jargong, eller var det verkligen hån?
Nej, men det var hån. Det blev en hård jargong.
Visst var det
man,
så?
Ja, jag visste att man hånade varandra på varandras bekostnad. Det kanske började som skämt, men det blev grövre och grövre och tuffare och tuffare stil. Så absolut att...
Du berättade vid ett tillfälle att Åsa hade öknamn.
Ja, jag tror att Jossan skriver det i boken också om att hon hade att Åsa hade öknamn på Jossan. Men ja, det var flera av som hade...
Fick du något öknamn?
Åra. Jag fick också öknamn.
Kommer du ihåg vad det var?
Ja, hon brukade pika mig för att jag hade för smala ben. Så att jag kallade mig för fågelbening. Och det kan ju låta som små saker. Men när man för det gång på gång på gång så är det inte så roligt. Eller så brukade hon kalla mig för Miss Marple. Som var den här tanten i Agatha Christies gamla serie, deckarserie. Hon tyckte jag var torr och tråkig och smal och ful ungefär. Och då fick jag heta Miss Marple. Men, och det är så, man kan ju skratta åt det i efterhand och tycka att det var fånigt. Men när man får det gång på gång och det liksom
när det läggs, kommer från överheten.
Ja, och det, men det var ju definitivt inte jag ensam, om du vill säga, utan det var ju fler som fick vara med om det här. Så det var ju vi liksom, och det var väl också att det blev ju någon slags... Sättet att hantera det blir att man skämtade själv om det och skrattade åt det.
Mm.
För man, det blir ju så man hanterar det, för att annars hamnar man ännu mer i underläge på något sätt. Utan då skämtar man med istället och gör sig själv lustig.
Och det är faktiskt en del av normaliseringsprocessen.
Mm.
Att man inte säger ifrån.
Mm.
Därför att det var, fick ni ha öknamn på Åsa också?
Nej, naturligtvis inte.
Nej. Sen är det ju det här med spegeln.
Just det.
Vad tänker du när jag säger spegel?
Nej, men alltså Jossan beskriver ju det väldigt, väldigt väl i boken, hur hon själv blir utsatt för det här när hon är fel, hur Åsa då gång på gång sliter fram henne framför en spegel, och för att hon ska själv då få se det då Åsa tycker att hon ser, av en dum, blåst, ondskefull person som inte fattar bättre, och ska jag behöva möta det här, ser du inte själv vad du drar med dig in till mig, ungefär. Och det tror jag vi alla som fanns där fick vara med i omgångar om, att bli behandlad på det sättet.
Jag vet att Josefin sa en gång till mig att hon har fortfarande svårt att se sig själv i spegeln.
Mm.
För att på sidan 199 där hon skriver om det, så säger hon att hon utsattes för det fler gånger än hon kan räkna.
Mm.
Men också ser att särskilt två av hennes medtjänarinnor drabbades av samma sak, även om inte det var lika ofta. Men det här är ju, och det här är ju som du säger, Stanford Prison Experiment. Det här är när en person, och här var, den pågick bara knappt ett par veckor, så avbröt man det, för det uppstod de här sadistiska beteendena och också misstänksamheten emot de som skulle spela fångar. Det var ju vanliga studenter som slumpvis blev inordnade i att vara vakt eller vara fånge, vakt eller fånge.
Mm.
Och i det här fallet så har vi en som är vakt eller överhet år ut och år in.
Mm.
Och då stannar inte den här processen för Åsa Wall. Hon kan inte hejda sig, utan hon lämnar ju ett avtryck och ett minne som är den skarpaste belysningen kommer ju just ifrån Josefin Frankner, som var hennes slav. Att hon måste till och med, alltså förnedringen är så maxad på något sätt, som man nästan... Det är nästan svårt att läsa boken, men ändå viktigt att det blir sagt.
Absolut, och jag kan ju till och med, jag menar, även då när man var så inne i allting och inte var klar överhuvudtaget, så kan jag ändå minnas hur jag bitvis tyckte att det var fruktansvärt elakt gjort saker.
Mm. Mm.
Fast jag vågade inte säga ifrån, och det är ju det som man får leva med. Men jag kan verkligen minnas hur jag tänkte att så här, det här är ju elakt
Visst.
Och nu i efterhand så ser jag hur mycket, otroligt mycket mer elakt det var än vad jag ens fattade då naturligtvis. Men redan då kunde jag ändå liksom ana det, för så illa var det. Att man började, liksom, det började lysa igenom mer och mer ju värre det blev. Att det här är inte, och det var ju ändå då innan 2010. För 2010 fick ju inte jag längre träffa Åsa, så det var innan dess till och med. Så att, att det sen blev så mycket värre kan jag verkligen förstå. Och jag lider med de som fick vara kvar.
Oh,
det är fruktansvärt att de vad de har fått stå ut, de som inte slapp undan, som jag faktiskt gjorde.
Det är väldigt konstigt också att de här sektledarna suger ut människor ekonomiskt på samma sätt. Det börjar ju med att de säger sig representera gudomen och höra, tänker nu på Bhagwan-rörelsen, Osho-rörelsen, deras guru. Han samlade ju på med liksom riktigt dyra Rolex-klockorna och sen så på Rolls-Royce eller Bentley-bilar, vad det var.
Ja.
Han hade till sist hur många som är. Han har ju bara en kropp, han kan inte åka mer i en bil. Och han har bara två armar, han kan inte använda mer. Men att man då samlar in. Varför gör man det? Mm. Och det gjorde ju Åsa Walda också.
Ja.
Hon på sidan 164, om jag får läsa igen här, hon, alltså Åsa, hakade till exempel upp sig på personer som inte gav henne presenter som dög och pekade ständigt på Urban som det goda exemplet. Jossan, la du märke till vad den familjen gav mig på i julklapp? Ja, jag tror det. Irriterat rabblade hon upp det som familjens döttrar fått i julklapp. Fattar de inte vem jag är? Kolla här. Hon höll upp sina presenter. Tycker du att detta är passande? De behandlar mig inte som den jag är, utan mer som någon de vill ha bort, någon som de vill ska hämtas hem av Jesus. Hur kan de ge sina egna döttrar finare julklappar än mig? Till skillnad mot Urban som verkligen förstår mitt värde. Åsa tog med mig till sin walk-in closet och visade stolt upp de nya guldsmycken som Urban köpt till henne. De låg prydligt på sina platser bland de andra smyckena. Armband, halsband och örhängen låg noggrant sorterade på sammet i mängder. Och antalet ökade med åren för att till slut nå ett inköpsvärde på ett par miljoner kronor.
Mm. Ja, jag kan ju bara, jag minns ju bara hur mycket det fanns när jag försvann, och då var det ändå 5-6 år, ja 6 år till då det här ökade markant som jag förstått, så det fanns mycket. Och jag tycker det är intressant, för vi har faktiskt fått ett mejl bara häromdagen. Det var en kvinna som skrev och undrade att, ja men nu om man gav så mycket, har man inte begärt tillbaka? Och det är ju en ganska rättmätig fråga, men det, tyvärr är det inte så enkelt. Det finns ju liksom inget skrivet, och det är gåvor, även om det var under tvång, som man ska säga. Så att,
och verkligen och, falska fördelar. Ja. Alltså det, man, de här gåvorna gavs ju för att man trodde man skulle få ett evigt liv i himlen och annars hamna i helvetet.
Ja, för att inte hamna i dålig dagar och bli fel och allt vad det var. Man skulle betala tillbaka skulder. Och man,
skulder?
Ja, skulder. Alltså att man var fel mot... största skulden var att man inte hade... Att man hade svikit Åsa.
Hur?
Ja, det var väl lite olika, men framförallt genom att liksom inte behandla henne som den hon faktiskt var.
Alltså det här med skulden det. Har vi nog pratat om tidigare också i ett avsnitt. Mm. Men att många upplevde en väldig skräck mot slutet med den här idén med fångvaktare. Något bibelord om någon fångvaktare och någon skuld. Och man tog alla besparingar man hade. Och skulle, om man inte köpte blommor och vin och presenter och smycken, och så gällde det att samla ihop pengar till resor. Så det här, det är ett sektledarbeteende i deras stora storhetsvansinne, och där Åsa Walda valde att vara helt oförblommad i sina kommentarer till Josefin.
Mm. Ja, det är väl det som är så otäckt, för när Josefin beskriver det här, ja, så märker man att det Åsa kanske någon gång ändå försökte linda in till vissa av oss andra, för att hon visste någonstans att hon inte skulle komma igenom med riktigt så. Det sa hon bara rakt ut till Josefin.
Alltså hon är alldeles ohämmad.
Ja, hon är helt ohämmad.
Och då blir ju dubbellivet till media. När vi såg henne så blir det ju så brutalt i den här motsatsställningen till den inre verkligheten.
Mm. Och jag tycker också det är otäckt också att se, men jag vet ju att människor som inte var nära i den egna kretsen, om de skulle beskriva Josefin under den här perioden,
ja,
så skulle de ju beskriva henne som en stark, glad, framåt, en kvinna som hade makt och som var den som liksom bestämde och styrde. Och det Jossan beskriver är ju att hon var otroligt tilltuffsad, rädd och mådde verkligen jättedåligt. Och det är ju skrämmande hur man som människa kan klara av att hålla uppe två stycken sidor under en sån här press.
Men det är också väldigt karaktäristiskt för toppstyrda kriminella organisationer att ledaren har någon förtrogen som vet hur det går till på hemmaplan och som har anpassat sig helt i den rollen. Det är lite grann som, om du minns, Gudfadern, romanerna och filmerna. Och det var likadant hos er, tänker jag. Mm. Och Josefin har därför, det här blev det mest skarpa, hårdaste belysningen av Åsa Walda. Och jag menar, den dag Åsa Walda och tillfrisknar socialt, emotionellt, tankemässigt, då kommer hon att ge tillbaka den här juvel- och smyckesamlingen, om den finns kvar.
Mm.
För att det här är orättmätigt. Gör hon inte det så får hon leva med det här porträttet som en slags slutomdöme.
Mm. Ja, den här boken i alla fall, en otroligt bra beskrivning. Jag känner ju igen den Åsa som Jossan beskriver, om än i ännu skarpare ordalag. Och jag tycker att det är bra att det presenteras så tydligt. Och jag tror att det är just Josefin som kan göra det, som har varit på något sätt nära Åsa i så många år.
Så är det. Och jag tycker att det är en otroligt bra beskrivning, därför att den beskriver hur du brukar vara nära en sektledare, när en religiös eller antisocial, alltså kriminell grupp, när det är urartat och blir en sån här maktmissbruk i toppen, där man blir utnyttjad emotionellt, socialt, ekonomiskt, sexuellt. Och det är så intressant att ni kunde montera ner hela den här strukturen, och att unga människor, jag kommer imorgon att träffa två unga personer, unga vuxna som jag inte har träffat förut. Men det känns så starkt och stort att jag får möta dem idag och höra hur det var när jag i många år försummade annat för att försöka hamra på den här osynliga muren runt Knutby.
Mm. Ja, och ju fler röster som hörs, desto mer blir ju bilden komplett också utav det som skedde. För det är verkligen så att det är fortfarande väldigt många olika sidor av det, som vi har sagt förut. Det finns liksom ingen fullkomlig sanning från ett håll, utan jag tror att vi har väldigt många olika upplevelser, och ingen ska förringas gentemot den andras. Och det är viktigt.
Jo, men det finns en sanning, tänker jag, för var och en.
Mm.
Och den är vad den är. Men att ni levde i de här, trots att ni var så ihoplimmade synbart, så den inre världen, en människa, den inre världen, vi har ju en värld som vi då delar med varandra, och vi ser samma verklighet, men sen har man sin inre värld, och vad man gör av den världsbild, den människosyn, den självbild man får, det kan vara ju väldigt olika.
Mm.
Och då är det allra mest gripande, fel ord, gastkramande när barn anpassar sig till en overklig världsbild och bild av sig själva och vad som pågår. För det är så svårt att sen ta steget ut till den vanliga världen, dela den med som vi andra befinner oss i. Mm. Men den processen är, ja, det är...
Jag tänker också bara när du pratar om det, så en sak som vi har varit inne på förut och som du har varit väldigt noga med att säga många gånger, att barn uppfattar saker olika och tar till sig saker olika, för barn är olika känsliga. Och man vet aldrig förrän i efterhand vad som faktiskt har, vad man har tagit skada av och inte. Men jag tänker att det är lite samma sak med vuxna när det gäller en sån här miljö. För det tycker jag man kan se nu i efterhand, att även om vi har varit med om liknande upplevelser så har vi med oss, vi är väldigt olika mycket skadade ändå, trots att vi har varit med om samma sak.
Ja, visst.
Därför att vi är olika som personer, och vi har också gått djupare in kanske i att bli så förvandlade eller mindre. Alltså det är också olika beroende på vad vi har med oss och vilka vi är från början.
Och så har vi min gamla metafor om bilolyckan.
Ja, den är bra.
Jag tar den igen.
Ja, gör det.
Att man kan ha, när man har känt sig överkörd och känt hur det kändes när man krossades av en bil, så kan den som satt vid ratten bara vara på väg mot sitt mål och kanske inte ens veta om det var en gren eller en grävling. Men det var den människan. Och att man är med om samma händelse men har så olika minne av och intryck av och är så olika berörd av händelsen. Det är så tydligt när jag träffar er. Och det är också olika. Jag har hört flera av er just genom att man har en viss minnesförlust faktiskt av händelser när man är i en sekt. Så är det flera av er som har sagt, men vad gjorde jag? Har jag gjort något mot dig? Till varandra då. Mm. Hur var det? Du var under mig vissa perioder. Vad gjorde jag mot dig? Mm. Alltså man vet inte riktigt hur det var. Och det är en stor del, tänker jag, i läkningen. Det är lite grann som sanningskommissionen som man hade i Sydafrika för att läka ihop. Att jag gjorde det.
Ja, men
jag vill liksom veta vad jag gjorde.
Ja.
Även om det gör ont. Och jag måste ligga liksom kanske... har svårt att sova på nätterna när jag tänker på det. Men att man bygger ihop verkligheten och återskapar minnen som man
delar. Ja, men jag tror att, man behöver båda delarna för att bli riktigt fri från alltihopa. Man behöver dels få tala ut om sig själv som det offer man var och hur ont allting gjorde, hur man har blivit skadad, men också ta på sig ansvaret för det man faktiskt gjorde gentemot någon annan. Även om jag inte menade det eller ville någon annan illa, så har jag varit med i en grupp där konsekvenserna blev att vi gjorde illa varandra, och det behöver man också ta. Men det är som du säger, det är lättare att komma ihåg vad man själv har blivit utsatt för än vad man gjorde mot någon annan. Det, så är det ju bara. Och därför behöver man, tror jag, väldigt medvetet och aktivt liksom ta tag i de bitarna också, för det är inte lika lätt när man orkar.
När man orkar, och det går olika fort, tänker jag, för olika personer.
Verkligen. Ja, Rigmor, jag vet inte om jag orkar prata om det här längre nu, känner jag. Det här är maxat.
Vi skulle ju sluta med något positivt.
Ja.
Men vi tackar för Josefin Frankners bok.
Absolut.
Och vi läste den för flera veckor sedan när den kom ut båda två. Men vi var tvungna att vänta en tid innan vi kände att
smältade lite
för att den är så uppskakande.
Ja, jo, men det är både uppskakande att läsa om hur Josefin hade det och också uppskakande för att det väcker många minnen. Så är det.
Ja.
Tack för idag, kära lyssnare. Och gå gärna in på Facebook och titta på oss där och gilla oss och häng med, och även på Instagram. Och skicka era mejl till oss, sektpodden@gmail.com, så läser vi och tar del av era tankar. Tack så mycket för idag.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.